Nu har vi kommit till kapitel 3 i vår serie från Petrus första brev. Det är en serie på 5 söndagar, så vi är mitt i här nu. Och har du missat de 2 tidigare söndagarna så finns de att lyssna till på vår hemsida. Ett genomgående tema i brevets alla kapitel är att uppmuntra troende i svårigheter. Och du har hört Anna-Lena läsa texten här idag. Och kanske att du har läst den hemma i veckan. Det är en intressant text vi har att brottas med lite. Det är kanske till och med så att den kan kännas lite jobbig. Sitter du här och är lite nervös nu så kan jag säga att jag är inte nervös. Så du kan slappna av. Vi ska ta oss igenom det här. Jag tror så här att Gud vill tala till oss idag. Jag tror att han har någonting att säga till oss i den texten som vi har hört. Och jag tror att Gud har lagt någonting på mitt hjärta som jag vill dela med er. Idag är rubriken för kapitlet ett vittnesbörd. Eller som Paulus skriver i andra Korinthierbrevet 3:3, det är uppenbart att ni är ett Kristusbrev. Vi är inte kallade att bära på ett vittnesbörd om Kristus. Vi är kallade att vara det vittnesbördet. Jag tycker att de här fina orden som jag trodde skulle vara på väggen uttrycker någonting fint. Att vara ett Kristusbrev. Ett brev berättar någonting. Mitt liv får berätta någonting om vem Gud är. Och utifrån den tanken så kommer mina 3 punkter att vara idag. Vi är kallade att vara ett vittnesbörd i hur vi lever. Genom allt vi möter och i bekännelsen som vi bär. Och vår första punkt idag handlar om hur jag lever. Livet jag lever säger någonting. Hur jag väljer att leva mitt liv spelar roll. Bibeln är helt solklar på den punkten. Det är inte bara Petrus som trycker på det just i första Petrusbrevet. Utan Bibeln är fylld av texter som talar om att det är viktigt hur vi lever våra liv. Och med den tanken i ryggen ska vi kliva in i texten och läsa de 2 första verserna igen. Första Petrus 3:1. På samma sätt ska ni hustrur underordna er era män. Så att den man som inte vill tro ordet kan vinnas utan ord genom sin hustrus liv när han ser hur gudfruktigt och rent hon lever. Orden talar om hur kvinnan ska leva. Och bara de här raderna skulle kunna bli en hel predikan. Det finns jättemycket att säga om det här. Och vår första punkt kommer vi att dröja kvar lite längre i. Just på grund av att det finns lite att bita i. Vad menar Petrus egentligen när han skriver det här? Hur ska vi reagera? Hur ska vi tänka när vi stöter på texter i Bibeln som inte känns helt självklara att ropa amen och halleluja till? Hur hanterar jag när det känns till och med lite jobbigt? Ska vi bara liksom bläddra vidare och tänka att ja, men snart kommer vi till Jesu kärlek här någonstans och så har vi glömt det vi precis läste? Eller plockar jag fram Tippexflaskan liksom och tänker att nja, men det där passade inte riktigt in i hur jag tänker och känner och vill att det ska stå i Bibeln, så jag liksom stryker det. Och så lämnar jag det bakom mig. Kan vi hantera Bibeln så? Jag tror att Bibeln är Guds ord. även i de delarna som är lite knöliga. Men jag tror också att det går att bli lite klokare på en del av knöligheterna. Om man gräver och funderar lite grann. Och det tänkte jag att vi skulle göra lite grann idag. Nu finns det jättemycket att gräva i det här kapitlet. Och jag kommer bara kunna plocka ett par grejer. Men jag tänker att vi ändå ska göra det. Jag har inte förstått allt i Bibeln. Jag vet inte allt. Jag är inte Gud själv. Men jag vill ändå dela det som jag tycker att jag ser när jag läser de här texterna. Och det första vi behöver komma ihåg när vi tittar på den här texten, det är att från början fanns det inte ens en kapitelindelning. Verser och kapitel, det är någonting som har lagts till senare för att vi ska kunna navigera och hitta i våran bibel. Och det är vi ju jättetacksamma för. Men vers 1 börjar så här. På samma sätt ska ni hustrur underordna er era män. På samma sätt som vad då, kan man ju fråga sig. Det är ju liksom den första raden i kapitlet. Ja, och om det är på samma sätt som något annat så behöver man titta lite tidigare. Och lite tidigare, då får man liksom gå till kapitel 2. Och då hamnar vi i vers 2:13 till exempel, där det står: underordna er varje myndighet för Herrens skull. Det står i vers 17: visa aktning för alla. Vörda kejsaren. Och så står det: ni slavar, underordna er era herrar. Och han lägger till där, inte bara de goda herrarna, utan även de hårda och tuffa herrarna. Men varför då? Är Bibeln bara en tung lagbok som binder människor och som lyfter slaveri och kvinnoförtryck? Eller finns det något annat svar på frågan? Och jag tror att det svaret finns mitt i det sammanhang där vi är och läser. Mitt ibland verserna om underordnande så hittar vi de här raderna. I 2:12, uppför er väl bland hedningarna så att de, när de anklagar er som förbrytare, ser alla goda gärningar ni gör. Och i våran text nu då, på samma sätt ska ni hustrur underordna er era män så att den man som inte vill tro ordet kan vinnas utan ord genom sin hustrus liv när han ser hur gudfruktigt och rent hon lever. Det finns två stycken så att i texterna här. Det finns två förklaringar till varför Petrus skriver som han gör. Så att människor ser era goda gärningar och så att människor vinns för evangelium. Varför talar Petrus om att hustrun ska underordna sig sin man? Jo, så att hennes handling kan leda till att mannen får komma till tro. Det är för evangeliets skull. Inget annat. Det börjar ju klia i skinnet på oss så fort vi hör ordet underordnande. Vi lever i ett individuellt samhälle där ensam är stark, där jag själv är centrum i min tillvaro och ingen annan än jag ska bestämma mina spelregler. Kom inte och lägg dig i, det är mitt liv. Alltså det är inte konstigt att vi reagerar när Bibeln kommer och säger underordnade grejer här. Underordnande är en fråga om konsten att kunna böja sig. Att inse att det är inte jag som är centrum i det universum som jag vandrar omkring i. Det är någon annan som är centrum. Och då tänker jag att underordnande kan vara en viktig egenskap. Inte ett tvångsmässigt sådant, utan ett självvalt. Och det spränger Petrus också in i texten här, i vers 15 och 16 i andra kapitlet. Ty det är Guds vilja att ni genom att göra gott ska tysta munnen på oförståndiga och okunniga människor. Ni är fria, men använd inte den friheten som en täckmantel för att göra det onda, utan för att tjäna Gud. Vi är fria. Bibeln talar inte om förtryck och dominans. Bibeln talar om frihet, och utifrån den friheten så kan jag välja att underordna mig någonting för att det blir ett vittnesbörd för någon annan. Det är en fråga om att Gud ska bli stor, inget annat. Och ska Gud bli stor, då kanske det är nyttigt att Pernilla får lära sig och liksom böja på axlarna ibland. Det kanske är nyttigt att jag får lära mig att jag inte är centrum för precis allting. Jag tror att underordnande är en viktig egenskap, även om den är ganska impopulär i vårt samhälle. Petrus är ju inte ensam om att trycka på det här, att gå ett steg till för evangelium. Paulus, han gör det också. Han skriver i 1 Korinthierbrevet 9:19: "Fri och oberoende av alla har jag gjort mig till allas tjänare för att vinna desto fler. För judarna har jag blivit som en jude för att vinna judar. För de som är under lagen har jag blivit som en som är under lagen, fast jag själv inte är under lagen, för att vinna de som är under lagen. För de som är utan lag har jag blivit som en som är utan lag, för att vinna de som är utan lag. Fast jag själv inte är utan Guds lag, utan lyder under Kristi lag. För de svaga har jag blivit svag för att vinna de svaga. För alla har jag blivit allt, för att i alla fall frälsa några. Allt gör jag för evangeliet, för att även själv få del utav det. Allt gör jag för min skull. Nej. För evangeliet, för Jesus, för att han ska bli synlig genom det liv som jag lever. Det är samma Paulus som skriver de här raderna, som han låter omskära en av sina medarbetare när de ska resa till ett område där det finns massa judar. Varför då? Jo, för att judarna som de skulle möta inte skulle ta anstöt. De gör helt absurda saker för att evangelium ska bli synligt där de går fram. Och de har ju kommit på någonting, för det händer ju grejer. När vi tittar på undervisningen i Bibeln så är det inte en fråga om hur lagom jag kan bli. Paulus och Petrus pratar om en livsstil som handlar om att jag gör precis allt för att evangelium ska synas. Och då tänker jag så här, när bibelordet säger att om du kan konsten att underordna dig som kvinna, en man i ett förhållande, och det resulterar i att den mannen kommer till tro, då är det värt det. Det är vad Bibeln säger. Bibeln säger inte att män ska förtrycka kvinnor. Bibeln säger att du ska göra det som står i din makt för att människor ska få tag på evangelium. En annan vers här i början som kan bli lite sådär skavig, det är vers 7. På samma sätt ska ni män leva förståndigt tillsammans med era hustrur, som är det svagare kärlet. Visa dem aktning som medarvingar till livets nåd, så att era böner inte blir hindrade. Pernilla, hur kan du inte ha problem med detta? Kvinnan, det svagare kärlet. Här är det ju liksom svart på vitt. Bibeln bara liksom cementerar någon typ av bild här. Eller? Alltså jag tror att det Petrus skriver är ett uttryck för att män och kvinnor är skapade olika. Att vi fungerar olika, att vi är lite olika funtade. Och är du en kvinna och lever med en man så förstår du vad jag menar. Och är du man och lever med en kvinna så har du kanske upplevt samma sak. Alltså vi fungerar lite olika. Och jag tror faktiskt att det kan vara så att kvinnan är skapad med en känslighet som mannen inte har. Jag tror att det är vad Petrus menar när han skriver sina rader. För när blev det fult att vara känslig i vårt samhälle? När blev det en dålig egenskap? När kom vi till den punkten att alla ska vara extroverta, drivande karriärsmänniskor som klarar precis allting själva och aldrig behöver luta sig mot någon? När kom vi till det att vi strävar efter någon sorts ideal där olikheterna inte längre får plats? Där vissa egenskaper är sämre än andra. I tisdags så var det många med mig som tog på sig olikfärgade strumpor för att uppmärksamma den internationella dagen för Downs syndrom. Man basunerar ut på sociala medier att vi gillar olika. Men jag tycker inte att det är vad jag ser när vi tittar runt i samhället. Det är en typ av personlighet som hyllas, som lyfts. Och passar du inte in där, nej, men då är du inte liksom lika värdefull som resten. Kan du inte skriva att du är social och driven och utåtriktad i ditt CV så kan du knappt få ett jobb idag. Bibeln talar om våra olikheter som en tillgång. Både i relationen mellan man och kvinna, men i församlingen och jag tror i samhället också. Det är inte en fråga om att Gud vill förtrycka eller begränsa kvinnor. I samma vers kan vi till och med läsa att kvinnan är medarvinge till livets nåd. Tillsammans med mannen har vi ärvt livets nåd. Det är inte en fråga om att kvinnan är skapad lägre ställd. Han har skapat oss jämlika, fast olika, skulle jag vilja påstå. Det är vad jag ser när jag läser skapelseberättelsen. Och för att ni ska se det så går vi dit också. I första Mosebok 1. Gud sa, låt oss göra människor till vår avbild. Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne. Till man och kvinna skapade han dem. Både män och kvinnor är skapade till Guds avbild. Vi är lika inför honom. Och i första Mosebok 2 så säger Gud så här. Herren Gud sa, det är inte bra för mannen att vara ensam. Jag ska göra en medhjälpare åt honom. En som är hans like. Bibeln säger medhjälpare, inte hjälpreda. Bibeln säger like, inte undersåte. Och för mig är det solklart. Av allt jag kan se och läsa i min bibel så är vi från början skapade jämlika, även om vi är olika. Man och kvinna får tillsammans uppgiften att råda över jorden. Vi är skapade till Guds avbild för att komplettera varandra med de olikheter som vi har. Och om du fortfarande tänker att Bibeln förtrycker kvinnor så tänker jag att då är det nog dags att damma av de här kulturella glasögonen en smula. Och så läsa om Jesus och vem han var och vad han gjorde och vad han sa. Jesus möter flera gånger, som vi kan läsa om, kvinnor ute i det offentliga. En judisk man på den här tiden fick inte tilltala en kvinna i det offentliga, inte ens sin egen familjemedlem. Jesus möter inte bara kvinnor i det offentliga, han möter kvinnor ifrån fel samhällsklass, liksom ifrån fel folkslag som har ställt till det ordentligt. Ingen vill veta av dem. De lyfter Jesus, de möter han med respekt, de möter han med kärlek, de återupprättar han. I Bibeln kan vi se hur han gång på gång bryter den mansdominerade kultur som han lever i. Jag skulle vilja säga att det viktiga här, oavsett om du är man eller kvinna, är vad du gör med den friheten som du har fått. Hur du väljer att leva ditt liv spelar roll för huruvida människor i Trollhättan ska få fatt på evangelium. Får det spela roll för dig? Vad för Kristus brev är vi? Och hur kan livet jag lever bli så tydligt att människor inte missar Jesus? Hur bär jag det vittnesbördet genom allt som jag möter? I vers 8 så står det så här: till sist, var alla ett i själ och sinne, visa medkänsla, älska bröderna, var barmhärtiga och ödmjuka. I vers 15 och 16, var alltid beredda att svara var och en som begär att ni förklarar det hopp ni äger. Men låt det ske ödmjukt, med respekt och ett rent samvete, så att de som talar illa om er goda livsföring i Kristus får skämmas för sitt förtal. Här hamnar vi ytterligare i en av Bibelns listor på hur vi ska vara. Genom livets med- och motgångar så ska man vara barmhärtig, ödmjuk, visa medkänsla, älska. Och ibland så känns det hopplöst att leva upp till den bild som Bibeln beskriver. Listan är lång och man kan jobba sig blå för att försöka. Liksom. Hur ska jag vara så där god? Hur lyckas jag liksom verka fram den här godheten som Petrus beskriver? Eller ger vi upp innan vi ens har börjat? En av våra konfirmander sa en sak i onsdags som gjorde mig jätteglad. Vi höll på med en värderingsövning där man har som en linje och så får man en frågeställning där man ska ställa sig lite utifrån hur man tänker. Och frågeställningarna handlade om församlingen. Och just den här frågeställningen bottnade i om människor i församlingen är extra goda eller om de är som folk är mest hela tiden. Och så ställde de ut sig och så pratade vi. Och i diskussionen som kom efteråt så sa den här konfirmanden: alltså jag tänker ju att när man är med i församlingen så måste man inte försöka vara extra god eller snäll. Tror man på Jesus så går det av bara farten. Sug på den. Tror man på Jesus så går det av bara farten. Alltså vid vissa tillfällen så jublar mitt hjärta lite extra. Och det här, det är verkligen ett av dem. Känner du dig tyngd utav listerna i Bibeln som uppmanar dig att leva på ett visst sätt eller göra på ett visst sätt och du känner jag räcker inte till? Då skulle du behöva lyssna på den här 15-åringen. För när Jesus landar i ditt liv, då går det av bara farten. Petrus skriver också så här: så led också Kristus en gång för era synder. Rättfärdig led han i orättfärdiga ställe för att föra er till Gud. Trots att jag inte förtjänade, så valde Jesus att bära mina fel och brister. Han tycker att jag är värd det. Kristen tro är inte en fråga om att bli bra nog och leva gott nog så att vi når fram till Gud. Han älskar människan så mycket att han är den som har sträckt sig ner. Han har blivit människa själv med allt vad det innebär och tagit sig hela vägen fram till oss. Det enda han inte kan göra är att välja. Det måste vi göra själva. Men det Jesus gjorde för 2000 år sedan på ett kors, det är inte bara en trevlig historisk händelse som gör att man får påskägg en gång om året. Jesu död och uppståndelse, det är livsförvandlande idag. Och när du sätter din tro på honom, då händer det någonting här inne. När du förstår den kärleken som han har visat dig, den kärleken som inte du och inte jag förtjänar. Kärleken som är så stor att han valde att ge sitt liv för att jag ska kunna ta mig fram till Gud. Då blir det en drivkraft som är starkare än någonting annat. Då går det av bara farten. Visst kommer livet att rulla på med svårigheter, med nedgångar. Men med Guds kärlek som drivkraft så har man helt andra förutsättningar för att möta livet. Någonting är annorlunda här inne. Och hela första Petrusbrevet är ett uppmuntrande till dem som kämpar på olika sätt. Bibeln säger inte att allt kommer bli lätt. Bibeln bär på ett radikalt budskap om att vi ska möta hat med kärlek. Om att vi ska vända andra kinden till. Sverige är ett ganska enkelt land att vara kristen i. Men över världen idag så möts människor i underjordiska församlingar med risk för sitt liv. Man söker Gud med risk för sitt liv. Varför? Jo, för att de har mött Jesus. Det har hänt någonting. De är villiga att dö för att människor ska få tag på det livsförvandlande evangeliet som de har mött. Hur bär jag evangelium genom livet och det jag möter? Hur förstår jag vad det är att vara ett Kristusbrev även när det är lite motvind? Vad är det för bekännelse som jag bär? För det jag står för spelar också roll när det kommer till det vittnesbörd som jag är. Petrus, han i slutet på kapitlet så skriver han om dopet och han kopplar det tillbaka till Noa. Han skriver att i Noas dagar vid arken, i den blev några få frälsta genom vatten. Och efter denna förebild frälser nu dopet också er. Arken som Noa byggde räddade 8 människor från att gå under. De blev räddade genom vattnet för att de valde att lita till Gud. Och efter samma förebild frälser dopet oss. Det finns något stort och viktigt i dopet. Vi har varit med om en dopförrättning här idag. Dopet är en fest. Det är en del av frälsningen. Det är det naturliga sättet att bekänna sin tro till Jesus. Det är ingen examenspresent för att jag har lyckats läsa hela Bibeln eller för att jag kommit en viss bit. Bibeln talar om att har du satt din tro till Jesus, då ska du låta döpa dig. Det är en del av frälsningen. Petrus skriver också så här. Det innebär inte att kroppen renas från smuts, utan är ett rent samvetes bekännelse till Gud genom Jesu Kristi uppståndelse. Han som har stigit upp till himlen och sitter på Guds högra sida sedan änglar, furstar och makter blivit underställda honom. Det är inte bara ett vanligt bad när man kliver ner i dopgraven. Det är en fråga om mitt samvetes bekännelse, om min bekännelse till kungars kung och herrars herre. Dopet gör någonting viktigt med dig som kristen och bekännelsen gör någonting viktigt med dig och din tro. Jag tror att Jesus sitter på Guds högra sida. Jag tror att han har all makt. Och det är honom som jag vill bekänna mig till. Det är honom vi är kallade att vara ett Kristusbrev för. I hur vi lever. Bibeln manar oss att gå ett steg längre för evangeliets skull. Inte för att vi är tvungna eller för att vi är förtryckta, utan för att vi älskar Jesus. Bibeln talar om att vara ett Kristusbrev i allt vi möter, oavsett dagsform eller omständigheter, så är Guds kärlek till dig konstant. Det han har gjort för dig på korset kommer alltid att vara lika stort. Låt det bli din drivkraft, även när livet är tungt. Du har möjlighet att luta dig mot honom. Du har möjlighet att komma till honom med dina svårigheter. Och i den bekännelsen du bär, har du inte redan bekänt Jesus som Herre och Mästare i ditt liv? Har du inte satt din tro till honom? Då finns det möjlighet för dig att göra det här idag. Vi har förebedjare här snart som gärna vill be för dig. Och när det är dags för förbön, gå fram till någon av dem och säg, men jag vill tro på Jesus. Jag har inte gjort det innan. Eller jag har inte tagit det beslutet innan. Gör det. Och om du tror på Jesus och inte har låtit döpa dig, gör det. gör det. Sluta att försöka vara så lagom. Kasta dig på Jesus och ta precis allt som han har för dig. Det livet, det är fantastiskt. Det finns liksom inget att vänta på. Vi ska ta en stund här nu då vi lovsjunger Gud, vi tillber honom. Ta det tillfället att lyft Gud, din Herre och din Mästare. Och har du någonting som du skulle vilja få förbön för, så kom fram till en av våra förebedjare. Vi ber. Jesus, jag tackar dig för att du är kungars kung och herrars herre. Jag tackar dig för att du har all makt i himlen och på jorden, och trots det så ser du mig. Trots det så ser du varje människa, och du älskar oss så mycket att du tycker att vi är värda att ge ditt liv för. Herre, jag tackar dig för det. Jag tackar dig för frälsningen och vad den gör med oss. Herre, hjälp oss att bli Kristus brev som bär fram den du är genom de liv vi lever, genom det vi väljer att göra, genom det vi säger, genom de vi är. Hjälp oss att ha den drivkraften i livet, Herre. Att det är din kärlek som puttar på konstant. Herre, välsigna ditt folk idag. Tala till oss. Rör vid oss. Lyft oss. Amen.